En podcast från Aftonbladet.
De befinner sig på omskolningsläger och på militära skolor. Lär sig kasta granater och röja minor. Andra har adopterats och blivit ryska medborgare. Ja, Ryssland anklagas för att ha kidnappat tiotusentals ukrainska barn sedan krigets start.
Russia has been accused of illegally deporting Ukrainian children and holding them at facilities in Russia where they're given re-education in Russian culture, Russian history, Russian language, even singing the Russian national anthem.
One is to try to indoctrinate them as pro-Russian. The second is to try to militarize them, we believe, against Ukraine. These kids shouldn't be in camps, they should be home with their families.
Det är oklart hur många barn som kidnappats. Ukraina uppskattar att drygt 19 500 barn förts bort. Men enligt en ny rapport från Humanitarian Research Lab vid Yale-universitetet kan det röra sig om så många som 35 000 tvångsförflyttade barn.
Rysslands deportation och tvångsförflyttning av ukrainska barn är ett av flera exempel på Rysslands brutala krigsföring.
Tvångsförflyttningarna jämförs med Hitlers agerande under andra världskriget. Och den internationella brottmålsdomstolen i Haag har utfärdat en arresteringsorder mot den ryske presidenten Vladimir Putin. Om rättegången någonsin blir av, då kan han dömas för krigsbrott. Själv nekar han till anklagelserna. Vilka är barnen som kidnappats? Hur går hjärntvätten i omskolningslägren till? Och kommer barnen någonsin att få träffa sina familjer igen? Det pratar vi mer om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jessica Johansson. Gäst idag, Niklas Wendt, Aftonbladets försvars- och säkerhetsreporter. Välkommen.
Tack.
Vilka är de här kidnappade barnen? Hur gamla är de och var kommer de ifrån?
Så det här varierar ju väldigt mycket, så det är svårt att säga generella saker om det egentligen. Men det handlar ju om barn i alla åldrar egentligen, från 4 till 18 vad jag har sett. Och som tagits då från rysk-okkuperade områden i Ukraina under lite olika omständigheter och förts in i Ryssland då. Jag har sett nämnas upp till 200 olika platser. Det kan vara läger, det är fosterfamiljer, det är olika typer av institutioner och så. Och en pojke som har berättat om det här heter Vladislav Rudenko. Han var 16 år när soldater tog sig in i hans hus i Kherson, har han berättat då. Och han fördes till ett läger på Krim när hans mamma inte var hemma. Men han fick ringa henne då under tvång, säga att han blev evakuerad undan bombningen och att han skulle åka på ett sommarläger. Och där upplevde han att ryssarna då försökte bryta ner honom väldigt mycket. Han blev illa behandlad, fick lite mat och kastades i isoleringscell och sådär. Så till slut, hans mamma lyckades hämta hem honom på ett sätt. Det verkar vara ett modus som Ryssland har, då, att de kräver att vårdnadshavare personligen ska komma och hämta de barnen då, i den mån vårdnadshavaren överhuvudtaget vet var barnen finns. Så det blev en strapatsrik liksom, resa för mamman för att ta sig dit, då, men till slut kunde de hämta hem honom igen.
Och experter säger ju att barnen utsätts för hjärntvätt i Ryssland. Alltså, hur går den här hjärntvätten till?
Alltså vissa saker verkar vara gemensamma. Det är att man ska prata ryska, det ges lektioner i rysk historia, det kanske kommer ryska soldater för att inspirera barnen och sådär. En 16-årig pojke som heter Artem, som jag har läst om, han var tvungen att resa till en annan stad för att skaffa ett intyg till skolan när ryska trupper högg honom och andra barn och satte dem på en buss till ett barnhem där han fick bo ett tag då. Där var ukrainska förbjudet och alla lektioner var på ryska. Det finns också barn som utsätts för någon typ av militarisering, att de får läsa militär utbildning. Vissa har fått arbeta med att bygga försvarsmateriel, drönare och sånt där. Men det kan man ju säga att den här indoktrineringen gäller ju egentligen alla barn som lever under rysk ockupation. Alltså att man får den ryska bilden av verkligheten serverad sig, så att säga.
Hur pratar man om det här i Ukraina då?
Det är ju väldigt smärtsamt det här, extra smärtsamt från Ukrains perspektiv, är att det är som ett led i Rysslands och Putins liksom långsiktiga syn på Ukraina som en icke-stat och en icke-kultur som bara har liksom existensberättigande som en del av Ryssland. Så i den meningen är det ju någon form av etisk rensning som pågår, att man tar aktiva steg för att beröva barnen sin egen kultur. Och just i Ukraina, där födslotalen är ganska låga, många dör i kriget, många har flytt landet, så blir det här också att man bokstavligen och bildligen beröva landet och folket sin framtid på det här sättet. Så det är, på det sättet är det ju, det är en väldigt stark smärtpunkt.
Är det här vanligt i krig?
Att man beter sig på det här sättet? Ja, inte på det här strukturerade viset skulle jag säga. Sen är det ju alltid så att krig har en tendens att splittra folk längs olika så här sektoristiska linjer, om det kan vara religiösa eller etniska eller att man delar upp det på något annat sätt. Och att en grupp utsätter ju ofta en annan grupp för övergrepp, det är ju liksom inte alls ovanligt. Men på det här strukturerade sättet har vi inte sett på ganska länge, åtminstone inte i vår del av världen då, att man försöker plocka över folk till sin egen kultur på något sätt.
Vet man egentligen varför Ryssland gör det här, kidnappar barn?
Inte exakt skulle jag nog inte påstå, men jag tror att det är, man kan nog hitta orsaken i det här synen på Ukraina som en del av Ryssland, att man liksom, det är ju ett pågående arbete som de här barnen fastnar i, och sen finns det liksom olika specifika skäl att man gör i varje enskilt fall, men liksom den övergripande grejen är att man vill införliva Ukraina i Ryssland, och man gör det liksom i det stora genom att försöka erövra landet och i det lilla genom att liksom, vad ska man säga, omvända barn för barn. Så att jag tror att det är där man får hitta orsaken till det på något sätt.
Vad görs för att hitta de här barnen och hur ställer sig Putin till anklagelserna? Vi pratar om det här alldeles strax. Häng kvar! Tvångsförflyttningarna jämförs ju med Hitlers agerande under andra världskriget. På vilket sätt då?
Ja, tankarna går ju ganska lätt dit. Alltså, tyskarna kidnappade också barn på ockuperat territorium i Polen och Sovjetunionen, och där vissa valdes ut då för germanisering, att få växa upp liksom under tyska förhållanden, de som upplevdes som rasmässigt mest liksom kompatibla för det. Polens utrikesminister Sikorski har ju till exempel lyft den här likheten i FN, att han har sagt, hur skiljer sig det här från vad tyskarna gjorde mot era barn och mot våra barn, frågade han liksom den ryska delegationen då.
Vad fick han för svar?
Nej, de är i stort sett samma som ryssarna alltid är. Alltså de säger att det här är falskt och att det inte sker i princip. Utrikesdepartementets talesperson har kallat det här för fabrikationer och fejk, och de kan vidgå att det finns ett litet antal barn som av olika skäl, och som det heter, tappat kontakten med sina föräldrar under kriget. Men att Ryssland menar att man arbetar med att de ska få återförenas med sina familjer igen. Så att de refererar till det som de så kallade kidnappade barnen och sådär.
Putin, han har ju en arresteringsorder mot sig i och med tvångsförflyttningarna som Ryssland misstänks för. Hur påverkas han av det?
Inte så mycket som man skulle önska egentligen. Han ska ju i princip ha förhindrat att resa till något av de 125, om jag minns rätt, länder som står bakom internationella brottmålsdomstolen ICC. Men han har ju varit i Mongoliet utan att arresteras. Han har varit i Tadzjikistan utan att arresteras. Så han har ju en större rörelsefrihet än han borde ha. Och det underminerar ju också på något sätt ICC, att länder som egentligen borde agera mot honom inte gör det. Tyvärr.
Varför gör de inte det då?
De har väl liksom rent realpolitiska skäl. I de här två fallen så är det ju länder som ligger i Rysslands närområde och har liksom behov av att hålla sig väl med Ryssland, och de bedömer väl inte att deras möjligheter att agera på det är särskilt stora, eller liksom att det inte är realistiskt för dem.
Vad tycker Putin själv om en sån här arresteringsorder, tror du?
Ja, det är ju, han, på ett sätt så är det ju irriterande, eftersom det är liksom prestige och liksom sådär i världen är viktigt för Ryssland och för honom också, att man vill ha ett sken omkring sig, att man är en stor och viktig person. Så det är klart att det ser ju inte snyggt ut. Han skulle hellre vilja att det inte var så. Men just för kriget eller någonting annat så har det ju inte så stor betydelse.
Och samtidigt då så pågår ju samtal om en fredsplan för Ukraina. Hur påverkas barnen av de här nya fredsförhandlingarna? För de ingår väl i de här planerna, eller hur?
Ja, det har alltid varit ett viktigt krav från Ukrainas sida att barnen ska få komma hem. Det var ju den fjärde punkten i den här 10-punktsplanen som Zelensky presenterade för några år sedan då. Och frågan var faktiskt också med i den här mycket ryssvänliga 28-punktsplanen som USA och Ryssland kokade ihop för ett tag sedan. Där det står då att alla civila och gisslan ska returneras inklusive barn och att man ska arbeta för familjeåterförening och så. Men frågan är ju vad det är värt i och med då att Ryssland, som vi pratade om förut, inte erkänner att problemet existerar. Så det är ganska lätt att skriva under på att familjer ska återförenas om man inte accepterar att det finns splittrade familjer överhuvudtaget nästan. Så det är ju, ja, det är inte så förpliktigande.
Vad görs då för att hitta de här barnen och föra hem dem igen?
Ja, det finns dels jobbar myndigheterna i Ukraina med det, och så finns det ideella organisationer som jobbar med det. Save Ukraine heter den. Och de försöker ju på olika sätt, de är lite hemlighetsfulla med sina metoder då, men de myndigheterna jobbar ju med sina ryska motparter, även om de inte är så behjälpliga, och de här organisationerna jobbar ju på sitt sätt då med hjälp med att ta föräldrarna till hjälp oftast då, för att komma åt dem. Zelensky lyfter den här frågan med Donald Trump hela tiden, han gjorde det ganska tidigt i det här beryktade kaosmötet i Vita huset i februari, och han har gjort det på telefon efter det, så det är fortsatt en väldigt viktig fråga för Ukraina.
Vad gör Europa?
Konkret inte så himla mycket vad jag känner till. Alltså frågan hamnar ju på något sätt i den här, i hur man ska lösa liksom konsekvenserna av kriget och sådär och få slut på det. Och i det så är det ju en viktig del, men jag tror inte att Europa gör någonting särskilt konkret med just det här.
Hur tror du att framtiden för de kidnappade barnen kommer att se ut?
Ja, det är ju så himla olika förutsättningar för alla de här, så det är svårt att säga generellt igen, men mindre barn som kanske har bristfälliga minnen av var de kommer ifrån och inte liksom har någon omedelbar familj som saknar dem, kommer ju kanske ha, de kanske är på något sätt förlorade för Ukraina för evigt eller kommer väldigt svårt att hitta tillbaka. Tonåringar som med mer agens och mer egna minnen och sådär kanske har lättare att göra det. Men det är i någon mån också en kamp mot klockan, för i många fall så kommer den här ryska indoktrineringen på olika sätt att lyckas, att vissa barn kommer liksom, oavsett om det är att de blir lurade eller som en överlevnadsstrategi eller bara av andra skäl, kommer de på något sätt anpassa sig till liv i Ryssland. Så det kommer vara väldigt olika, men om man inte lyckas få in några väldigt förpliktigande åtaganden från Ryssland i samband med en fred, typ listor med namn som Ryssland åtar sig att lämna tillbaka, så kommer många kommer förbli förlorade helt enkelt.
Sist här Niklas Wendt, Aftonbladets försvars- och säkerhetsreporter. Jag heter Jessica Johansson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.